A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mia, visste du att 4 av 10 svenskar har problem med magen varje månad och att var femte upplever att magbesvären styr och hindrar dem i vardagen? Och det är faktiskt bara hälften av de här som gör något åt det. Och faktiskt är det bara 20% som har en diagnos.
Jag tänker att det där beror på att det finns så mycket stigma och okunskap när det kommer till magproblem. Att många lider i det tysta och inte gör något åt saken.
Men det finns så mycket man kan göra för att stötta sin maghälsa och ett sätt det är att få i sig mer fibrer.
Absolut, för många svenskar får i sig för lite fibrer. Och förutom att se över sin kost så kan man också komplettera med ett fiberrikt tillskott. Och då vill jag lyfta vår sponsor Husk som vi har ett betalt samarbete med och som gör tillskottet Husk Mage i balans som då mycket riktigt har ett högt innehåll av just fibrer.
Husk Mage i balans är ett kosttillskott som är gjort på kostfibrer från psylliumfröskal. Och psylliumfröskal bidrar till en normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion både vid lös och hård mage.
Husk Mage i balans finns i 3 olika varianter. Husk Mage i balans klassik, mjölksyrabakterier och nyheten jordgubb. Som förutom psylliumfröskal också innehåller krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö det över kalla rätter som exempelvis yoghurt eller blanda ner det i smoothies, juice eller varför inte bara i vatten.
Superdupergott och stötta din maghälsa helt enkelt.
Ja, och sen kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad och varierad kost och hälsosam livsstil.
Vi säger tack Husk.
Food Pharmacy-podden fortsätter denna vecka med den här lilla serien i serien skulle man kunna säga. Alltså några avsnitt nu på sommaren med temat hållbarhet. Och denna veckas gäst är ingen mindre än kommunikationschefen på Krav. Hon heter Nina Halling.
Innan jag började på Krav så jobbade jag på PR-byrån Westander i 11 år. Med kommunikation, politisk påverkan, opinionsbildning kring klimat- och energifrågor och miljöfrågor i brett. Men i grunden är jag civilingenjör i miljö- och vattenteknik och jobbade med vattenredningsteknik ett par år men kände att jag jobbade i slutändan av processer och ville vara mer påverka besluten. Och då sa någon rekryterare till mig, ja men du borde ju bli lobbyist. Och då kände jag så, ja Göran Persson blev lobbyist. Men jag visste liksom inte att det var ett jobb på det sättet. Så jag googlade lobbyingjobb och hamnade på Westanders hemsida som då jobbade med Naturvårdsverket bland annat. Och flera inom liksom miljö och hållbarhet. Och kände så här, gud här vill jag jobba. Så jag ringde Westanders vd och frågade och sa, ja men du kan börja här som juniorkonsult. Så då gjorde jag det och lärde mig liksom hantverket, alltså kommunikation och politisk påverkan och opinionsbildning där på plats. Så jag började som juniorkonsult och sen PR-konsult och slutade som affärsområdeschef för klimat- och energienheten. Så det är den bakgrund jag hade med mig in på Krav. Så jag har sakkunskap i utbildningen men yrkeserfarenhet från liksom att opinionsbilda.
Och nu sitter du här tillsammans med mig på min innergård. Och det är jag väldigt glad för.
Ja, jag med.
Om ni har lite biljud, kära lyssnare, så beror det på att, ja, nu menar jag biljud i form av andra. Vi ska prata om bin också faktiskt. Men nu pratade jag om biljud som i form av att det låter kanske från något flygplan som körde förbi här nu och allt annat. Så det beror alltså på att vi sitter på min innergård. Och jag är himla glad att du är här för att vi ska ju då prata om en bok som ni på Krav har producerat. Men kan vi inte bara en gång för alla reda ut begreppet kravmärkningen, vad det innebär i korthet?
Absolut. Krav är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för livsmedel. Bygger på en ekologisk grund, så att det är även det som man kallar EU-ekologiskt. Alltså EU kontrollerar vad som är ekologiskt och har en förordning för det. Och sen går krav längre inom vissa områden som biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan, god djurvälfärd och bättre arbetsvillkor. Så att, ja. Mm. Så att som konsument så kan man titta efter kravmärket. Det är en guide för konsumenterna att hitta det mest hållbara valet inom varje kategori, oavsett vad man letar efter, om det är pasta eller ost eller grönsaker eller sådär.
Nu har ju ni då gjort den här boken. Jag säger ni för att det är väl egentligen ingen specifik författare, eller det är ju flera medverkande kan man säga. Så man kan säga att det är Krav som har producerat boken.
Ja, det kan man säga. Ja.
Som står som Krav är författare.
Ja, eller ja, precis. Ja, som avsändare.
Avsändare, ja. Precis. Och boken heter alltså Inga bin, ingen mat. Recept i en framtid utan biologisk mångfald. Vad är det här för bok egentligen?
Alltså det är ju en jättefin kokbok med riktiga recept, och den ser ut precis som en kokbok som man vill ha.
Fast lite snyggare än de flesta, måste jag bara säga.
Ja, men den som är väldigt snygg.
Den är väldigt, väldigt tilltalande estetiskt kan jag säga. Ja.
Och när man tittar i den så hajar man till för att det saknas något. Och då är det ju ingredienserna som saknas i kokboken. Så det är riktiga recept, men man vet ju inte vad ingredienserna är. Och även på bilderna så är det ju liksom dukat fint och det är kockar som lagar mat och sånt där, fast där är ingen mat.
Den är väldigt fascinerande att bläddra i, kan jag säga. Jag kan bara slå upp någon sida. Nu fick jag upp ett recept här av Nicky Sjölund till exempel. En råraka med nässlor, blomkål tappad med ramslök och kryddad bönkräm. Och så ser man då ingredienslistan som då låter så här. 3 medelstora, sen är det tomt. 1/2 litet, ja. 1 näve hackade och så vidare. Så att vi har alltså ett gäng recept här utan ingredienser. Och vad ska man ha den boken till då?
Nej, ja, vad ska man ha den till? Alltså det är ju för att på ett lättsamt och tilltalande sätt ändå prata om en svår fråga. Om hotet mot biologisk mångfald och vad det innebär. Nu är det ju inte så att all mat försvinner om bina försvinner. Det är ungefär 30% av det som vi äter som behöver pollineras. Men ändå, det är en väldigt viktig fråga, och det är en rubbning av hela ekosystemet som innebär om vi rubbar den biologiska, vilket vi redan gör. Så att det är att liksom starta en diskussion och en bredare medvetenhet om frågan och vad man kan göra för att minska den påverkan.
Om vi bara reder ut begreppet biologisk mångfald då. Ja.
Det är liksom artrikedom, och det handlar inte bara om bin. Bina blir en symbol i det här. Det handlar ju väldigt mycket också om i marken. Alltså allt från maskar till mikroorganismer i jorden. Det är nog så viktigt, om inte än viktigare helt enkelt, för att, ja, för att det ska växa bra och att det ska bli robust även mot klimatförändringar och tillföra näring till det vi odlar.
Och hur skulle du säga att det står till med den biologiska mångfalden idag i Sverige?
Ja, alltså det minskar arterna, ser man. Men det är ju flera saker som påverkar detta. Sen så ser man ju mer globalt också, så där det nog är värre i andra länder än just Sverige. Så det här är ju precis som klimatfrågan stora frågor som påverkar inte bara inom de nationella gränserna utan det hänger ihop i större system. Men det ser man ju, och det ser man ju på andra också, att det finns ju många arter som är utrotningshotade, till exempel om man tittar på fiske och sådär. Men också att det blir ett mer och mer monotont lantbruk till exempel, och vi behöver en mångfald.
Vad beror det på att det blir ett mer monotont lantbruk?
Alltså att det ska kunna leverera mer och vara effektivare och och högre produktionsvolymer. Och det är väl en sån fråga som man ibland kan kritisera då ekologiskt för. Att det ger inte lika stora skördar helt enkelt. För att man inte använder konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Men det finns ju också forskning som visar att det går att mätta hela Europas befolkning på ekologisk produktion. Om vi samtidigt ställer om och äter mer vegetariskt och minskar matsvinnet. Så det behövs liksom större systemförändringar, men det går att göra absolut.
Jordarna blir väl utarmande på något sätt om man, om man producerar för mycket och driver på för mycket med konstgödsel och så vidare. Visst är det så?
Ja. Och då behöver man tillsätta konstgjord näring, eller till exempel fosfor som man bryter då från gruvor och sådär.
Det låter ju väldigt kortsiktigt om man säger så.
Ja, det är det.
Det levererar mycket just nu, men...
Ja, precis. Och det ser man ju också nu med kriget i Ukraina och sådär, att vi är ju beroende av insatsvaror från exempelvis Ryssland med konstgödsel och sådär. Och även coronapandemin visar ju på transporter och hur det hänger ihop allting. Och det ekologiska lantbruket bygger ju mer på ett kretsloppstänk. Att, sen finns det i vissa produktioner man behöver sätta in lite foder eller mineraler eller sånt där. Men det bygger på tänk att man ska vara självförsörjande på gården eller ihop med andra i närheten helt enkelt. Att odla vall som då blir foder till djuren och återanvända gödslet på gården och sådär. Mm. Så att djuren är ju viktiga också i produktionen.
Ja. Om du skulle försöka se in i framtiden då, låt säga att det inte görs någon förändring, var skulle vi hamna då om, låt säga, 50 år?
Ja, det blir lätt att bli domedagsprofet här, för att det ser ju inte jättepositivt ut om vi fortsätter som vi gör idag. Det man förespråkar då, vissa som är extremt för att minska klimatpåverkan från livsmedelsproduktionen, är ett väldigt intensivt lantbruk på en liten yta, och sen så får man odla skog på det resterande för att minska klimatpåverkan. Och då blir det ju, för djurproduktionen skulle ju då vara inomhus, och att man då renar de utsläppen, vilket inte är god djurvälfärd, att de inte får utlopp för ett naturligt beteende. Nej. Och så blir det stora insatser av bekämpningsmedel. Och som påverkar ju då också vattendrag och övergödning. Så, så att det är ju inget positivt scenario, det är inte heller en landskapsbild som jag tror så många ser framför sig, utan man vill ju ha ett öppet landskap, ett levande landskap, inte ett igenvuxet landskap helt enkelt. Alltså den biologiska, för biologiska mångfalden är ju också det här att djur går och betar väldigt viktigt, och att man kan använda naturbetesmarker som är en mark som inte går att odla på för att det kanske är mycket sten eller sådär. Och där kan ju korna gå och beta istället, och då, där ser man ju väldigt positiva effekter på den biologiska mångfalden. Mm. Så det har ju en ökande effekt.
Mm. Men den här boken, den visar ju upp en bild på hur det skulle se ut då om ett antal år, kan jag tänka mig då, ifall vi inte skulle ta hand om den biologiska mångfalden. Så tolkar jag det.
Ja.
Och då är det ju en massa matvaror som försvinner.
Ja.
Och det är ju det den här boken visar. Det är därför ingredienslistorna är tomma.
Ja.
Kan du ta något exempel på några varor som vi använder mycket idag som skulle försvinna?
Ja, men alltså egentligen är det ju mycket sånt som pollineras, till exempel som bär och frukt. Och så där. Så i boken så har det ju dragit till sin spets, det ska jag ju vara ärlig med. Att helt tomt blir det ju inte, för en vissa produkter vindpollineras. Men det fanns ju också en intressant film som kom förra året som heter Earth Muted från Kina. Där de har sett att de har använt så mycket bekämpningsmedel så att det finns inga pollinerare längre. Så att de går och handpollinerar i vissa områden. Så att det liksom... för att kunna odla äpplen och sådär. Så att det, då går det ju lösa. Då får man ju äpplen ändå, men det är ju liksom, är det dit vi vill komma på något sätt? Alltså det finns ju high-tech tekniska lösningar på det mesta, och vissa sätter ju väldigt tilltro till det, även när det gäller klimatfrågan, att vi ska ha liksom flygplan som åker och samlar in liksom utsläpp i luften och sånt där. Alltså tekniska lösningar som inte finns idag, men som man kan sätta en stor, och då kan vi enligt de personerna fortsätta som som vi gör. Och så
vad
läser
tänker
vi.
Du om det då?
Nej, men jag tror att det här behöver liksom gå hand i hand. Jag tror inte att vi som människor är beredda att liksom gå ner mycket i det vi är vana vid, de vanorna, utan vi behöver tänka till och göra saker smart, och vi behöver vara medvetna om hur vi påverkar vår omvärld med de val vi gör, men vi behöver också hitta tekniska lösningar, så att det behöver vara en kombination. Men jag tror inte att man kan sätta total tilltro till det ena eller andra systemet. Och till exempel det ekologiska lantbruket har ju bidragit med många tekniska lösningar som används i det konventionella lantbruket också. Mm. För att de ska få ner sin kemikalieanvändning. Som de också såklart har intresse i. För det kostar ju mycket för en lantbrukare att köpa in. Så man kan ha utbyte av varandra. Och det är en väldigt polariserad debatt i lantbrukssverige kring ekologiskt och konventionellt. Det känns så är det inte riktigt i Europa. Utan där ser man ekologiskt som en spjutspets som att många vill verka mot. Vad beror det på i Sverige? Jag vet faktiskt inte riktigt vad...
Det är infekterat alltså?
Ja, precis. Den nivån att lantbrukare i Sverige en del känner att de vill inte säga... eller de vill liksom inte säga till prata om dem att de är krav eller ekologiskt för att man stöter sig med grannar och liksom sådär, att det är en laddad fråga som inte behöver vara i onödan. Samtidigt så ser vi ett behov av att prata om vad som är skillnaden, för jag tror att just nu så finns det en generell bild av att det är svenskt är bra och svenskt är jättebra, alltså svenskt producerar mat och närproducerat. Och då kanske man får en bild av att det innebär allt det som det ekologiska kravmärkt är. Att det är god jord för att vara färdig utan bekämpningsmedel och sånt där. Och det är inte riktigt hela sanningen. Så vi har ju ändå ett behov av att förtydliga vad som är skillnaderna utan att det för den delen ska bli att vi hackar på någon annan eller sånt där. Men det är en svår balansgång och det kan vara svårt för lantbrukare sinsemellan som såklart vill kämpa för det svenska lantbruket, och det är ju jätteviktigt jämfört med det importerade, men det finns ju även bra producerade varor i andra länder, men vi ska ju öka den svenska produktionen absolut.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow!
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hur kan vi då på individnivå, vad kan vi göra för att stötta den biologiska mångfalden?
Alltså när du handlar livsmedel så väl ekologiskt och kravmärkt, det är ett sätt att stötta. Sen finns det ju många tips också hur man kan göra lokalt på sin, liksom, i sin egna trädgård eller balkong eller så för den delen. Att liksom skapa en insektsvänlig miljö helt enkelt. Men jag skulle nog ändå säga att vid valet av livsmedel är ett jätteviktigt. Sen är det också viktigt hur man röstar, alltså sätta sig in i politiskt var de olika partierna står i de här frågorna, för det påverkar jättemycket och det påverkar väldigt mycket på EU-nivå. Så att de tipsen att sätta upp ett biohotell och sånt där i all ära, absolut, men jag skulle ju säga hur man röstar politiskt är väl egentligen det allra viktigaste, hur man vill påverka framtiden.
Precis, men det är väl hela spektrat egentligen.
Ja, det är hela spektrat.
Man kan, vad man handlar och insektshotell och som du säger på en politisk nivå. Men hur ser du på det här ämnet och den politiska agendan? Är det uppe tillräckligt mycket, tycker du?
Alltså FN har ju, precis som klimatförhandlingar, så har de ju nu förhandlingar kring biologisk mångfald. Nu har de inte alls kommit så långt som de som klimatförhandlingarna gjort, och klimatförhandlingarna är ju, får ju mycket kritik för att de inte är tillräckligt långt gångna och inte bindande avtal och sådär. Men det är ju ändå ett sätt att hitta någon slags demokratiska, gemensamma, globala beslut. Och där finns det också just kring biodiversitet och biologisk mångfald kring det. Men sen så kommer det ju mycket olika beslut, och det kommer beslut kring kemiska bekämpningsmedel som tillåts och sådär för lantbruket. Men på EU-nivå så jobbar man ju mycket nu med det här The New Green Deal, där ekologiskt ses som en lösning av en hållbar framtida livsmedelsproduktion. Så att EU ser ju det och satsar på de frågorna. Men det är ju olika intressen, olika krafter, och sen ser vi ju just nu en svår situation med väldigt ökade livsmedelspriser. Ja. Som det såklart finns en oro för vad det kommer innebära. Kommer de här produkterna med högre priser och då minskad marginal att överleva? Det är viktigt att vi tänker långsiktigt nu, fast vi är i en krissituation på många sätt. Mm. Det är utmanande. Det är utmanande tider.
Mm. Jag vill bara flika in att om man är intresserad av det här med insektshotell och hur man kan bidra till den biologiska mångfalden i sin trädgård, så finns det ett avsnitt man kan lyssna på som Faktarutan nu ska berätta om.
Faktarutan.
I avsnitt 192 så intervjuar Sebastian Ola Jennersten, som är biolog på Världsnaturfonden. Och ja, Faktarutan kan garantera att Ola Jennersten är precis så sympatisk och trevlig som man tänker sig att en biolog ska vara. Jag måste fråga om en specifik produkt bara, och dess förhållande till den biologiska mångfalden, och det är det här med mjölk och havredryck. Mm. Jag har en bild av att kombinationen av de här två är liksom bra. Att de båda är viktiga för klimatet som stort. Mm. Men det kanske inte skulle vara så bra om det bara fanns havredryck eller om det bara fanns mjölk. Mm. Är det din bild också?
Ja, jag kan nog dela den bilden. Det var ju till och med så att en producent tog fram en produkt som var hälften hälften. Men den flög inte riktigt på marknaden, så den försvann ganska fort. Ja. Hemma ser det ut så också hos mig, att vi har både komjölk, som vi säger då, och havremjölk, fast man ska ju säga havredryck.
Ja.
Just för att jag har en mjölkproteinallergisk son, så att därav. Ja. Och då har hans lilla syster sen inte lärde sig dricka havremjölk, och då kan inte med smaken av komjölk. Nej. För att det behöver man nog vänja sig vid, helt enkelt. Men alltså rent så, ja, där är det ju utmanande, för där har man ju pratat mycket då om klimatpåverkan när man tittar på det.
Ja.
Men sen så är det ju till exempel, om man tittar på biologisk mångfald, så är ju korna väldigt viktiga för det. Så det är väl att man behöver se till helheten, att lösa flera frågor samtidigt. Så det är ju precis som du säger, att det är en kombination av det, och när man äter liksom animaliska produkter som mjölk, ost och kött och sådär, att man ser till att det är hållbart producerat. Men för att då hålla nere klimatpåverkan, så ska man ju minska andelen. Nu vet jag inte hur just din andel ser ut, men om vi ser det på liksom en populationsnivå helt enkelt, och globalt sett. Eller i västvärlden egentligen, det vill bli som äter eller har ätit senare tid för mycket kött egentligen. Ja. Men det är inte så att man behöver sluta helt, utan djuren är ju viktiga också för att få gödsel och biologisk mångfald och sådär.
Ja.
Jag vet inte om det var svar på frågan.
Ja, jo då, men kan man säga då helt enkelt att det är bra att de här lever bredvid varandra? Jag tänkte på de här mjölkdryckerna då. Och då kan jag tycka att det är synd att det har varit så mycket tjafs dem emellan.
Ja,
alltså kan inte... De kanske inte behöver konkurrera på det sättet, utan se att de behövs bara två.
Ja.
Ja.
Ja. Exakt, men det blir ju nästan kanske som ett politiskt spel på något sätt. Alltså ja, du vet, politiker de bråkar liksom där i debatten, men sen ser de nog ganska bra kompisar bakom kulisserna kanske ändå. Nu vet jag inte just, men det är väl egentligen två aktörer på marknaden som har bråkat här. Att det liksom slaget i mjölkdisken och sånt där. Och så har det ju varit ganska intressant att vinkla på det. Och det har ju varit ju juridiska processer kring det också helt enkelt. Där en aktör har haft en ganska aggressiv marknadsföring helt enkelt. Så. Och den andra har väl kontrat. Kan man väl säga. Ja. Ni får gissa själva vilka det är jag tänker på.
Tror jag alla vet.
Ja, precis. Men det fina är att båda de producenterna har krammärkta produkter. Så att man kan köpa krammärkt.
Ja, det är
oavsett.
Bra.
Ja, precis. Så det är lite det jag försöker säga. Att krammärket är liksom en guide för oavsett vad du väljer. Vi lägger oss inte i vad du väljer. Om du kan välja liksom antingen kött eller vegetariskt, men tänka såklart så att man inte äter för mycket kött. Men man kan också välja om man vill ha potatis eller om man vill ha pommes frites. Alltså, folk äter ju även liksom onyttiga produkter ibland och sånt där. Även de finns kravmärkta. Så vi brukar säga ät bättre och så pekar vi på kravmärket och lite för att liksom skapa så här, då tänker man att det ska vara broccoli eller någonting vanligtvis hälsosamt liksom. Men då kan vi visa liksom en pizza eller pommes frites eller någonting som är kravmärkta, inte för att vi menar att man ska äta det hela tiden såklart, men för att visa att ät vad du vill så länge det är hållbart producerat. Att det ska vara liksom, det finns någonting för alla. Det är inte för en exklusiv hållbarhetselit som är perfekta människor. För till och med, alltså, även alla har ju, vill ha en frihet i vad man äter helt enkelt.
Nu, tillbaka till boken. Det är ju så att det jag inte nämnde tidigare är ju att det är ju en himla massa spännande människor som bidrar här då med sina recept. Och ja, för att nämna några här då, så har vi Erik Videgård, vi har Frida Ronge, vi har Sofia B. Olsson som har varit med i den här podden också i avsnitt, ja, jag frågar fakta utan igen.
Faktaruta.
I avsnitt 49 så kan ni lyssna på den person som vi kallar för fiskexperten, nämligen Sofia B. Olsson, som är kökschef på restaurang Vrå i Göteborg. Sofia berättar om vilka fiskar du kan äta med gott samvete, hur det är med gifterna i Östersjön och vad från havet som kommer att bli framtidens mat, med mera. Avsnitt 49. Och sen har vi ju även lite artister som Amanda Bergman och Petter Winberg. Och Stefan Sundström. Och, ja, är det några mer du vill nämna? Det är ju hur många som helst.
Ja, om du är inne på artister så är ju Jason Diakité med där, Timbuktu.
Precis. Så det är en blandning av massa kockar, recept, utvecklare och artister som är matintresserade och restaurangägare och en salig blandning som är med i den här boken. Och hur har det varit att sätta ihop den?
Alltså rent praktiskt så är det Malin Landqvist som är med här, som är honungssommelier. Sveriges enda honungssommelier.
Ja, väldigt speciellt.
Ja. Hon har hjälpt oss med de här kontakterna med de här kockarna. Så hon hade dem i sitt nätverk och presenterade idén och frågade om de hade lust att vara med helt enkelt. Och de tackade ja. Så, för att de ser att det är för en god och en viktig sak. Sen är nog deras egna kunskap och nivå för liksom ekologiskt och kravmärkt är nog väldigt varierande. Det finns ju några av dem där som driver kravcertifierade restauranger och som är ute och mycket pratar om hur råvarorna är producerade. Men det visar ju också på ett engagemang i frågan, liksom att de har ställt upp på det här. Och skickat in riktiga recept. Så det är ju liksom, vi får se om vi får ta något nästa steg i det här någon gång och så man kan få recepten.
Ja, precis. Ja. Alltså, men förutom att man bidrar till en god sak genom att ha den här boken, tänker jag, för att den representerar någonting viktigt, så är det också en väldigt snygg. Jag skulle vilja jämföra det med en fotobok. Mm. Alltså att det är väldigt, väldigt fina bilder på de här personerna som är med och när de lagar mat då. Så att den är fantastiskt fin att ha hemma, tycker
jag. Ja, vad roligt. Vi tänkte ju lite där att du skulle vara som en coffee table book. Jag vet inte ens om jag använder det uttrycket längre.
Nej, men det är så jag ser den också. Jag förstår vad du menar. Ja,
att den liksom ska kunna ligga framme och skapa diskussion. Det var roligt. Vi arrangerade något som hette Ekologiska framtidsdagen med några andra i branschen. Och då hade vi en politisk debatt där med representanter från jordbruksutskottet och i stort sett samtliga partier. Och de pratar kring de här frågorna, men också mycket kring liksom självförsörjning och livsmedelsproduktion och sådär. Och när det var klart så gick jag fram och sa så här: hej, jag har en kokbok som jag ska få som tack. Alltså när allting var avslutat och klart. Och det var någon som bara: nej men åh tack, en kokbok, så fint, det blir jätteglad, vad fint. Och jag fick liksom direkt så här dåligt samvete och kände så här: åh, fast det är inte riktigt som en vanlig kokbok. Eller ja, du kommer se. Ja. Vi får se om det stärkte eller skälpte våran sak i den personens ögon.
Jag antar att den är väldigt klokt producerad, den här boken också.
Ja.
Alltså rent materialen och
ja,
sånt.
Ja, precis. Så gott som det går helt enkelt, ja.
Vi ska runda av nu, Nina, men jag skulle vilja fråga dig hur du ser på framtiden, om det finns ett hopp i dig.
Ja, men absolut, det finns ett hopp i mig. Vi ser ju att många är hållbarhetsmedvetna, alltså en stor andel av den svenska befolkningen, men även globalt. Och man vill göra rätt, man vill göra hållbara val. Det som är ju att man känner sig osäker på vad som är ett hållbart val. Men så länge den viljan och det engagemanget finns där, så ser jag ju ett hopp, absolut. Att det här kan vi lösa tillsammans, och med kloka politiska beslut, med kloka beslut från näringslivet och med kloka val i sin vardag, men också att man ligger på och trycker på de här frågorna, vilket väldigt många gör helt enkelt. Så det tror jag absolut att det finns möjlighet att fixa det här. Engagemanget finns. Det gäller att styra och kraftsamla mot rätt saker för att få effekt. Det är väl lite där utmaningen ligger.
Nina, tack snälla för att du kom till min innergård och ville prata i vår podd.
Tack för att jag fick komma, även om det är lite svårt att hitta hit och irrade runt på gatorna.
Det gick ju bra till slut.
Ja, det är bra.
Tack.
Tack.
Du har lyssnat på ett sommaravsnitt av Food Pharmacy-podden. Medverkande var Nina Halling och jag, Sebastian Ring, som även står för musik och redigering. Är det så att du känner för att ta reda på lite mer om oss på Food Pharmacy, så kan du gå in på foodpharmacy.se. Men du kan också hitta oss på Instagram under namnet food_pharmacy. Jag säger tack och hej. Vad trevligt att du lyssnade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to. courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.